I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Parisa, du.
Ja, spelar vi in nu?
Ja, nu spelar vi in.
Den här podden, det bara händer.
Ja.
Britta, det har hänt så mycket den här veckan. Men innan någonting annat, berätta mer om att Anders Bagge har stångat dig. Lät det så?
Alltså, vet du vad? Alltså, det här är det sjuka med mig. Det är att jag... Det är mycket mer jobbigt än vad jag liksom låtsas om.
Mm.
Jag kan berätta lite snabbt vad som hände. Och sen så kan jag kanske berätta hur det kändes.
Mm.
För jag vet inte om jag vill gräva så djupt i känslorna. För då blir det en till gråtpodd. Men i alla fall, jag och Kalle skulle klippa får.
Era får. Någon...
Precis. Alltså, de är ju som inte, de är ju inte våra på pappret. Vi har liksom låtit folk ha sina får hos oss. Mm. För att, ja, vi har adopterat dem, kan man säga.
Mm.
De... bor hos oss och vi skulle klippa dem, för det måste man göra en gång per år, för det säger länsstyrelsen. Och då så hade vi några kompisar som hjälpte oss med det, och sen höll jag på att samla ihop skrufsullen, alltså som man inte kan använda till något, utan typ den som sitter runt rumpan och så, som är lite så här äcklig, i en svart sopsäck. Anders Bagge, alltså fårbaggen, inte tv-profilen,
tydligt,
han trodde att det var hö i den här påsen som han ville ha. Så han började skrapa på den med hoven. Och sen så vet vi att han kan stångas lite om han inte får godis när han vill. Och då tänkte jag... Och det här, jag är liksom lite arg på mig själv, för att jag bara... Men jag hinner dra ihop det här.
Mm.
Och då ser jag i ögonvrån hur han ställer sig på bakbenen. Och verkligen...
Men han är ju enorm, ska vi säga också.
Alltså du... Men framförallt, har du sett hans horn? Har du sett hans skalle? Han charger liksom in i mig, alltså med ett skutt, rakt i magen.
I din gravida mage?
Ja, och det är det här som är jobbigt. Liksom,
förlåt, känner jag inte att jag trycker på alla dina triggerpunkter här. Men det är för att jag reagerar samtidigt som
ja,
du
men
berättar.
Ja, men det är ju det.
Det är alltså, helt...
Ja, ja och...
Ja, men Britta... Nu är du ledsen.
Ja, jag vet.
Vi har skojat så mycket om det här, men jag har ju inte hört hela historien. Det är först nu jag får veta.
Nej, men det är, man får väl skoja. Alltså, det är ju jävligt loll. Liksom. Anders Bagge stångade mig i magen.
Men direkt blev du såklart orolig för hur det går för bebisen.
Ja, och det som hände sen var att jag försökte låtsas som ingenting, för Essa var med.
Aha.
Essa stod, alltså, hon stod inte bredvid, hon stod inte i hagen, för... Jag har ändå vett att akta henne när han är sådär. Men inte akta mig själv tydligen. Och, eller mitt ofödda barn för den delen. Och då, så att jag först bara gick undan. Och det var ju en massa folk runt omkring. Kalle typ på något sätt fick ur mig ur hagen. Alltså han typ lyfte något elstängsel så att jag kunde gå. Obs, elen var inte på. Men sen så gick jag. Jag bara, nej, jag måste bara typ gå in. Och var lite för mig själv. Så här, för jag ville inte att Essa skulle se hur rädd jag blev. Och då så ringde jag sjukvårdsupplysningen. Blev hänvisad till förlossningen.
Men för det första, gjorde det inte väldigt, väldigt ont?
Jag kände som ingenting då.
Aha.
Men jag fattade sen att det var för att det var så mycket adrenalin. Mm. Liksom. Man får ju så här påslag som gör att man inte riktigt registrera någon smärta, utan jag tänkte ju bara att barnet måste röra på sig.
Mm.
Och så jag gick liksom och knuffade lite i magen, så man kan liksom provocera fram så att de börjar sparka lite. Mm. Så. Och jag tyckte också att det var lite konstigt att bebisen inte rörde på sig, för jag tänker att även om ett foster ligger och sover liksom ganska stor del av tiden, så tyckte jag var konstigt att den smällen inte väckte. Mm. Liksom. Så då blev jag ganska orolig. Och så sen så fick jag ringa till förlossningen, och då var det så jävla skönt att det var en väldigt bestämd barnmorska som sa att jag skulle komma in och kolla upp det där ordentligt. Och en detalj är bara att hon så här: har du ätit lunch? Jag bara nej. Hon bara, ät lunch. Sen kommer du.
Mm.
Och så ska du komma in här, och så ska vi titta på dig ordentligt, och vi ska kolla CTG, alltså det barnets
hjärtrytm.
Exakt, du kan. Och en läkare också göra ultraljud ordentligt för att se att det inte är något
med moderkakan. Men du låg där länge själv också?
Alltså grejen är så här att de ville kolla, för att när man är med om en så här smäll så är det risk att moderkakan lossnar. Mm. Eller att det blir någon störning på något sätt. Så att jag åker in, och då självklart som jag är då, bara kör in själv. Det skrattade de. Alltså de skrattade.
Nej, men jag vill också skratta åt dig. Från början till slut i den här historien.
Ja, och sen så... Men det var som på ett sätt var det ganska skönt, för att så här, Kalle var ju med Essa då.
Mm.
Och men det är roligt. Jag låg där och tänkte jag så här: minns ni ett avsnitt av podden när jag raljerade kring att Dogge Doggelito inte följde med sin gravida kvinna in på när det var något liksom läskigt med bebisen? Ja, du tänkte jag att här, i det här fallet så var det som att jag bara nej, jag åker själv. Mm. För han erbjöd sig ju. Alltså,
men du är en sån som behöver att någon säger så här, Britta, nu håller du käften. Sätt dig i baksätet. Så
det har visat sig att så är det tydligen. Ja. Men...
Det är ju en följetong i podden också. Du är en bra spokesperson för alla som inte alltså, tar den plats man kanske borde få eller orka ta själv.
Ja, men och sen så tror jag, alltså, det är så jävla dubbelt, för att det är också något med mig som bara, fast det är ju ingen fara, alltså jag kunde ju köra, men jag kanske inte känslomässigt kunde köra.
Nej.
Men jag är väl kanske lite för pragmatisk ibland, och jag tror att det är liksom det här fucking Norrland i mig liksom, som är bara så här,
som har gett det så mycket
men
annat.
Men inte ska väl jag.
Men i det här fallet, fuckar upp din stångade mage. Men summa summarum så gick det bra med Bebbe och magen.
Bebbe och mage mår bra. Mm. Jag har haft ganska ont faktiskt sen dess.
Mm.
Och det är väl typ först idag kanske som jag lite börjar känna mig som människa igen. Men det kommer lite då kommer det som... Alltså jag har ju typ som en blödning i underhuden. Alltså typ i musklerna eller något sånt där. Ja.
Okej, men har Anders Bagge hört av sig?
Alltså, han har inte hört av sig. Och låt jag tycker ändå att det är lite konstigt.
Och nu försöker jag lättsamma upp det här lite.
Ja, men
för
men
båda vår skull.
Jo, men jag vet. Men det är bara så man kan göra.
Ja.
För att det är så.
Men ska den här baggen bo kvar?
Alltså, här har det blivit en sån situation där någon annan säger så här: vet du vad, Britta? Det ska han inte.
Nej. Bra. Och vad har vi mer att avhandla? När jag hörde om det här så fick jag en stark Steve Irwin-koppling. Att du skulle vara Sveriges Crocodile Hunter i och med det här. För vi minns ju hans öde. Underbara Steve Irwin, den här nya zeeländska eller australiensiska personen.
The Crocodile Hunter.
Du känns som The Crocodile Hunter. Han levde för att alltså, belysa och informera, utbilda kring djur.
Farliga djur.
Farliga vilda djur, men att de också har liksom behov och att det är framförallt utifrån det som de blir farliga. Så går han och dör av en stingrocka.
Mm.
En stingrocka liksom slår till med sin lilla pigg. Rätt i hjärtat på Steve Irwin. Och då kände jag, visste inte stingrockan att Steve Irwin försöker ju hjälpa honom.
Stingrockan för helvete, Steve Irwin älskar dig.
Ja, men, och så har vi Britta med baggen. Mm. Britta försöker bara hjälpa baggen.
Ja.
Så summa summarum, lita inte allt för mycket på djur.
Nej, gör aldrig det.
Eller på någon.
Och det är väldigt många som har hört av sig och sagt att man ska aldrig lita på en bagge. Och det kanske gäller både...
Hej!
På både en och två sätt.
Bara dish.
Men det är ju så mycket annat som har hänt, Parisa. Rihanna har släppt sitt lyxklädsamarbete med LVHM.
Ja, 50. Eller LVMH heter det, va? Han bara, tönt nu. Men det är för att Salma Hayeks man är ju en av ägarna till det här konglomeratet.
Och det är därför det heter LVMH.
Det är därför jag vet vad det heter. Och hon är ju min förebild vad gäller utseende. Alltså som kvinna av Mellanöstern bakgrund så får man välja sina personer man vill se ut som. Och för mig är det Salma Hayek och det är Amal Clooney. Och de är så jävla heta. Och underbara. Och Fenty är då det första varumärket. Alltså tänk vid sidan av Louis Vuitton, Gucci och så vidare.
Mm.
Som är av en Bahan girl. Alltså en kvinna från, ska man säga, Karibisk, Västkaribien?
Ja.
Kan man säga det?
Jag vet inte.
Om Barbados.
Jag vet inte hur vi kategoriserar.
Jag borde kunna det här, känner jag.
Ja.
Men och det blev ju ett jävla hallå.
Ja, men vad tycker du om kläderna?
Det är väl alltså, så fort man ska göra mode av någonting så tar man liksom en otymplig stor kavaj, någon ful byxa, dyrt som fan. Perfekt! Ring mig när ni är framme vid liksom, tajta kläder som jag och Salma Hayek kan ha.
Ja.
Så känner jag.
Nej, men jag kände också, det var ju typ nästan bara denim, i alla fall i den preview-filmen som jag har fått se. Så det är ju väldigt, hur många sätt kan man göra denim på? Om man inte är inne i så här Britney och Justin gown och kostym denim, det minns vi alla, när de gick på den premiären tillsammans så hade de kläderna. Om man inte gör det så finns det, alltså, det är typ så här oversized jeansjacka och så vidare. Ganska, alltså jag tyckte det var väldigt snyggt, men det är ju inte så här, det är inget nytt.
Och jag är jättestolt och glad över att hon tar den här maktpositionen, vilket det är. Men annars, vi hintade om att vi skulle göra ett event kring Game of Thrones-finalen. Vår special dundrar ju på även denna vecka. Många av er kanske redan har hört finalavsnittet som släpptes i onsdags. Och det har varit så fruktansvärt kul att få uppleva det här tillsammans med er. Alltså hälften av inspelen till podden har ju varit från lyssnarna.
Ja.
Och att ta avsked, hur bitterljuvt och märkligt det än känns. Känns det bättre när vi är så pass många som delar?
Jag tyckte också det. Alltså jag tyckte att det kändes, jag var liksom, det förhöjde min sista säsong. Liksom.
Verkligen.
Eller min sista säsong.
Och vi vill göra väldigt många fler specialer.
Yep.
Och vi har ju väldigt mycket att prata om och känner vi kan prata ännu...
som ni märker.
Nej, men så är det ju. Och kan prata bättre om grejer när vi också får uttala som specifika scener. Ja. Utan att tänka på spoilers hela tiden.
Exakt.
Så den eventgrejen kunde inte bli av på grund av en bagge och liknande. Men det kommer något annat inom snar framtid.
Ja.
Då räknar vi med samma entusiasm kring det. Och att ni alla dyker upp där.
Ja.
Annars då?
Annars så vill jag bara konstatera också det här. Också en jeansnyhet. JC har gått i graven. Har du märkt
igen?
Det? Ja, alltså igen, men nu för gott verkar det som.
Du minns vem som i JC Jeans
brydde tunnelbanan? Det är precis det jag vill prata om. Jag bryr mig inte jättemycket om JC. Jeans
and clothes. Det är inte en kulturinstitution som går
det
i graven.
Jag sörjer inte JC. Även om vissa kan framhäva liksom vad JC har betytt för Sverige och många sådär typ... Folk som är aktiva inom mode har börjat sin bana på JC. Snark, säger jag. Jag bryr mig inte. Men däremot så bryr jag mig om en mycket uppmärksammad kampanj för detta varumärke som alla svår Parisa Amiri frontade tillsammans med. Sällan var väl med?
Jag har ingen aning.
Jag tror att Sällan var med. Alltså, som nu,
de har haft fler år.
En modeskapare, ännu en modeskapare som börjar sin bana på JC.
Nej, men mitt år, pretty sure.
Och Cissi Fors var också med.
Cissi Fors och jag kramades om på en stor jävla billboard. Och jag hade på mig keps för första och sista gången i mitt liv.
Ja,
och
vinröd, va?
Dansade med Caroline Winberg i en reklamvideo.
Ja.
Så vi är kompisar nu.
Ja. Så henne hade de råd med trots att de hade bränt det största... delen av arvodet på
de har ju, hade ju, det var jag som möjliggjorde Carolines medverkan. Men det är ju en mörk del av min historik. Det var ju någon som reagerade förra gången på att så här, hur kan Paris ha gjort någonting för 10 år sedan? Alltså det är hur länge jag har jobbat. Det här, hör ni vad vi pratar om nu? Jag gjorde en JC-kampanj 2011. Eller?
Var det?
Ja. Du kommer hitta den
bilden.
Jag bodde
vid Odenplan vet jag i alla fall. För jag stod och njöt varenda gång jag tog tunnelbanan. Så var det, liksom, det var hela den väggen.
Gröna linjen, ja.
Alltså, jag tror jag kan leta upp bild.
Ja. Jag har en bild, jag hittade den nyligen. Den åker upp på Britta och Parisa.
Ja, vårt Instagram-konto. Måste den. Det var otroligt.
Ja, absolut.
Parisa, vad har du göttat i veckan?
Ja, alltså jag har ju, som ni hörde i förra podden, varit i New York precis. Och när man är där, det är ju väldigt mycket roliga koncept som föds där och testas där. Jag tror att det finns fler pop-up-butiker än faktiska permanenta butiker. Så jag var nere i Soho en dag med min kompis Josefin Dahlberg, som också var där nere. Och då visade jag henne ett av mina favoritkoncept som finns där. Och det är Amazons fysiska butik. Mm-hmm. Har du hört om den?
Nej.
Amazon finns ju såklart i Amazon Books och sådär. Men det här är Amazons Four Stars, tror jag att det heter. Det är så en butik som bara är de grejer som har fått mer än 4 stjärnor.
Men gud vad bra! Alltså ett liksom noga kurerat utbud,
alltså det är så kul.
I butik.
Jag kan upptäcka nya knasiga grejer. Jag älskar ju prylar tyvärr. Men något som jag gillar med dem är all data de har tillgång till och hur det kan hjälpa oss. Vi pratade om att Amazon är djävulen för några avsnitt sen om Jeff Bezos. Det här är vår nyansering av det. Och det som de har även i Amazon Books-butikerna, som det sägs ska komma till Sverige för övrigt.
Ja, de har köpt property i typ på Slätta eller någonstans. Alltså de har i Tjotahejti har de köpt.
Ja. Men jag försöker ju stötta svenska bokhandlar och bokkedjor och sådär. Men när jag var där, det jag gillar då är som sagt datan de har tillgång till och hur det kan hjälpa mig som konsument.
Mm.
Och en klassiker Amazon har är ju, du skulle kanske också gilla, .. Men i butiken så är det uppgraderat till de som gillade X kommer att älska Y.
Ah.
Om du gillade den kommer du älska det här.
Nej, vet du vad som hände nu? Jag fick gås ut.
Men Britta, vad kul.
Jag älskar när folk är smarta och också använder... Alltså det är min favorit. Alltså, sen kan man tycka att det är läskigt att de trackar våra beteenden och bla bla bla. Nej. Är det en hjälp för mig? Alltså när de använder alltså så här, typ user-generated liksom rekommendationer. Ja, alltså, men när den datan blir... Istället att det kan förhöja min upplevelse. Jag är fan här för det.
Absolut.
Vad hittade du då i den här butiken?
Nej, men så här, nu var det inte något jag hittade just den här gången. Utan det här födde formatet. Temat för min 3 grejer jag gillat sen tiden. Nämligen, om du gillade Y kommer du älska X.
Ah.
Nu vänder jag på det igen, förlåt. Men ni förstår konceptet.
Ah.
Och det är utifrån 3 tv-serier som finns ute just nu. Och som jag har velat snacka om ett tag faktiskt.
Kul.
Då börjar vi med den första. Britta, om du gillade Bridgertons dagbok, Sex and the City, Girls, Broad City eller Insecure, kommer du att älska Fleabag?
Mm-hmm. Alltså inte gitarristen i Red Hot Chili Peppers.
Det är så gammalt. Man älskar den jäveln. Nej, men har du hört om Fleabag innan?
Nej.
Fleabag är ett enormt fenomen med en lika enorm kvinna bakom. För det jag menar nu med att om du åtminstone gillade de här serierna så kommer du att älska Fleabag.
Okay.
Är på en annan nivå.
Okay.
Det är den brittiska motsvarigheten, så det är snabbare, rappare, det är vassare. Så här, Britta, vilken genre brukar jag gilla? Vilken favvo-genre har jag?
Inom vad?
Du har alltså, skräck, du har drama, du har...
Smarta komedier.
Du har humor.
Ja.
Och vilken sorts humor gillar jag?
Du gillar när det är liksom lite, alltså du gillar ju witty. Du gillar ju som så här att det är lite, att det är som lite, ja, men som jag sa, så här smart.
Ja,
alltså
men det är lite också mörkt.
Ja.
Mörk humor. Okay. Och vilken sorts huvudroll i såna här mörka humorserier?
Vad fan vet jag? Alltså inte en tjej.
Ganska uppfuckade människor.
Ja, okej.
Okay. Vi myntade ju uttrycket some likeable.
Ja.
Några avsnitt sen, istället för när man pratar om liksom, icke-likeable karaktärer, some likeable, att det är en acquired taste. I Fleabag, det är kvinnan Phoebe Waller-Bridge, geniperson, som har alltså skrivit och är också huvudrollsinnehavare i den här jättehyllade serien. Det är inne på säsong 2 redan på BBC och Amazon finns den på, ska jag säga. Och Phoebe Waller-Bridge i serien heter Fleabag. Och jag vill också lägga till Bridesmaids egentligen i den här raddan av olika serier jag nämnde. Att om du gillade den så kommer du älska den här serien. För att liksom i Bridesmaids är att hon lever i en evig svacka, jobbet är åt helvete, vännerna är uppslukade av sina familjer och män och hennes egen familj är bara kritiska till allt. Och det ligger liksom, du har din bästa kompis har gått bort, din mamma dog för några år sedan och du har precis gjort slut med din kille. Nämnde jag relate? Kanske inte på alla punkter, men på några punkter. Hon driver ett misslyckat fik och varför hon breakade med sin kille var för att han kom på henne, det här blev liksom droppen, när hon låg bredvid i sängen och kollade på Obama-tal och drog en runk.
Alltså.
Då tyckte jag, det var ju sex negativt. Men sen så när man kollar vidare förstår man ändå varför det var droppen. För att hon är den mest självupptagna, cyniska människan ni har sett på tv. Man tycker ändå synd om henne.
Mm-hmm.
Och den balansen är så fruktansvärt svår att uppnå. Här kan ni få höra lite.
You know that feeling when a guy you like sends you a text at 2 o'clock on a Tuesday night asking if he can come and find you and you've accidentally made it out like you've just got in yourself so you have to get out of bed, drink half a bottle of wine, get in the shower, shave everything, dig out some agent provocateur business, suspend about the whole bit and wait by the door until the buzzer goes. And then you open the door to him like you've almost forgotten he's coming over. Oh.
Vidare om Phoebe Waller-Bridge. Hon var också gäst hos NPR. Hos allas vår älskling Terry Gross. Har du lyssnat på NPR någon gång?
Ja, NPR. Jag har lyssnat på NPR, men jag har inte lyssnat på Terry Gross.
NPR är alltså public service-kanalen
ja,
i USA.
Som SR.
Ja, men public service som ändå kan ta in annonser. Smart lösning vill jag bara flika in. Och Terry Gross har det här kulturmagasinet Fresh Air- och intervjuar sina... Hon är som Susanne Ljung i Sverige.
Mm.
Stil i P1. Var otroligt trovärdigt insatt. Och några generationer äldre ofta. Mm. Så det blir liksom något glapp däremellan som är ganska intressant. Och hon frågar ut Fleabag, alltså Phoebe Waller-Bridge, väldigt mycket om sexfokuset just i serien.
Describe that kind of sexual obsession where it's about the drama and the performance being desired, but not so much... like the feeling of sex itself.
Well, I think that idea came from a lot of conversations I was having with friends of mine and about how what their relationship with sex was. And actually often with the women I'd speak to, when I was really boiling it down with them and through my own experiences as well, it felt like the most sort of important part of it was the validation a lot of the time and less of, you know, what the woman herself desired and more about the feeling of being desired.
Och det är kul att höra att det fortfarande finns någonting kvar att göra vad gäller sex på skärm. För det är som att de senaste 10 åren så har vi varje år fått en så här serien som ändrar synen på sex. Eller som ger kvinnor utrymme i sexlivet. Och folk blir aldrig nöjda för det kommer aldrig finnas en definitiv skildring av det.
Nej.
Eller sanning av det. Det behövs en mångfald.
Exakt.
Vilket Fleabag nu stort och starkt bidrar till. En annan rolig grej i serien är när Fleabag pratar om vilken dålig feminist hon är. För att de får frågan på en föreläsning. Hade ni bytt ut 5 år av ert liv mot att ha den perfekta kroppen? Och deras armar bara svänger upp, hon och hennes syrra. Mm. Ingen annan i rummet. Och det känns så förljuget. Och den scenen tyckte jag kapsade in mycket av varför Fleabag är så bra.
Vilket känns förljuget?
Att de andra inte räckte upp handen.
Ja.
Klart som fan man hade gjort det. Vet ni hur mycket pengar och tankekraft vi lägger på våra kroppar? Har ni någon jävla aning? 5 år. Så, tänk att plugga 5 år på universitetet. Det är också 5 år åt helvete. Mm. Nej, men det tycker jag sa så mycket om att hon vågar visa det här mörka och fula hela tiden.
Men alltså det där känns ju inte egentligen typ mörkt och fult utan det känns ju bara ärligt.
Ja, exakt. Men det är tabu.
Ja, sant.
Vi ska visa oss så mycket mer sunda
ja, att
och
vi inte
hela
oss.
Än vad vi faktiskt är.
Fantastic.
Vi ska orka leva i det här samhället utan att visa att vi är drabbade av det. Att det påverkar oss på något sätt. Hon är ihop med en kille som har sagt saker till henne som "You're not like other girls. You actually can't keep up." Och där har man ju varit. Du bara, någon gång, någon eventuell gång.
Va? Nej, men...
Hennes styvmor spelas av Olivia Colman.
Oh, good lord. Jesus, Mary and Joseph.
Alltså det är absurt.
Nej,
vi
men
pratar
vilken
alltså
underbar.
Om kvinnan som vann en Oscar, Golden Globe och så vidare för rollen som Queen Anne i The Favourite.
Mm.
En brittisk gudinna. En skådisar bland skådisar. Bland riktigt bra skådisar.
En skådis bland skådisar.
Hon tycker att hon är en kant. Men Olivia gör en fantastisk roll. Hon är alltså showrunner för den här serien Fleabag som nu är ute med sin andra och sista säsong. Så när vi plöjar någonting så finns det ju där ute. Hon har också skrivit Killing Eve. Då är man ett jävla geni. Alltså en drama, mer drama, men dramakomedi om två märkliga karaktärer. En som är vråpsykopat och torped. Och en kvinna som är besatt av torpeden och vill jaga ner henne. Det samspelet perfekt avbildat, vad jag tycker. Hon har också haft roller i Broadchurch och hon har varit med i brittiska Crashing. Och Fleabag började som en one-woman-show på scen.
Mm-hmm.
Faktiskt för många, många år sedan. Och det roligaste av allt är att nu kommer hon vara med och skriva nästa Bond-film snart.
Aha.
Så nu går Phoebe Waller-Bridge international.
Alltså, vad intressant. Kanske man för en gångs skull kan samla ihop ett intresse för en Bond-film.
Halloj! Men det var Fleabag. Om du gillade Ricky Gervais Afterlife kommer du att älska Dead to Me. Har du hört om den?
Alltså jag har faktiskt börjat kolla lite, men mitt internet var för dåligt. Men absolut, jag är här. Jag kommer gilla
vad jag säger
vad
nu.
Du säger.
Vi pratade om Ricky Gervais Afterlife för några avsnitt sedan. Alltså en superbitter, hatisk Ricky Gervais har förlorat sin fru i den Netflix-serien och försöker cope med det här. I Dead to Me, ännu en mörk komedi, det älskar vi ju, på Netflix, en serie som har Christina Applegate som huvudrollsinnehavare. Och hon har inte gjort en sån här roll riktigt på ett bra tag, skulle jag säga. Hon är ju en sån lite romcom-kvinna i övrigt. Hon spelar mot Linda Cardellini, som vi älskar ända sedan Freaks and Geeks.
Ända sedan Freaks and Geeks. Fast de stora massorna kommer känna igen henne från ER.
Nej.
Jo.
Det har jag helt.
Det säger hon själv också. Jag lyssnade på en intervju. Hon var med i hos Mark Maron. What the fuck pod. Och då sa hon att alltså, det var så sinnes. Alltså folk fortfarande typ kommer fram till henne och vill prata ER. Alltså ER var så jävla stort. Alltså City-akuten.
George Clooney-akuten.
George Clooney-akuten och Linda Cardellini-akuten. Oh,
men den här serien är producerad av bland annat Will Ferrell och Adam McKay, som han alltså gör alla sina produktioner med. Och handlar om att Christina Applegate i början för att tackla att hennes man har blivit påkörd i en hit and run i Kalifornien där de bor. Christina Applegate är en ganska krass och hård och cool kvinna. Hon har varit den som finansierar familjens hus och Kalifornien-liv. Och hennes man har varit en stay-at-home dad och ägnat sig åt musik och sådär. Ska vi inte avslöja mer än så, men det utvecklar sig väldigt mycket. Det är väldigt mycket spännande twists i den här serien.
Men man kan väl säga att hon blir besatt av att hitta hur han dog. Liksom. Ja. Alltså, vem som det var som
vem
dödade honom.
Vem som gjorde den här hit and runnen. Och det är väldigt mycket liksom, komiska scener, vassa repliker. Och man känner väldigt mycket för Christina Applegates karaktär. Den är jättebra.
Mm.
Mer än så vill jag faktiskt inte säga.
Jeff and I can't imagine what you're going through. Well, it's like if Jeff got hit by a car and died suddenly and violently. Like that.
Jag vill bara flika in. Alltså, Christina Applegate är faktiskt en briljant komedienn.
Mm.
Alltså, hon är i komiska roller är hon fantastisk. Alltså, jag tycker typ lite underskattad. Fast uppenbarligen inte av Will Ferrell och vem det nu var. Vem var den andra?
Nej, nej. Alltså hon var ju med i Anchorman 1 och 2.
Ja, men och Up All Night var hon jättebra det. I med Will Arnett.
Oh ja.
Alltså Amy Poehler's ex-man, by the way.
Enorm. Men hon var ju också med i den här Married with Children som gick på tv jämt när man var liten. Den här sunkiga familjen.
Alltså våra värsta år.
Ja, heter det så? Ja. Det.
Love and marriage.
Okej, den nästa. Om du gillade de konstigaste sketcherna i Saturday Night Live, kommer du att älska I Think You Should Leave? Har du hört om den?
Nej!
Berätta det är mer. Alltså en otroligt hyllad sketchserie på Netflix.
Av
en kille som var med själv på SNL i många år. Så det är många av hans gamla kollegor som är med. Det är hur många kända ansikten som helst som är med i de här sketcherna. Och avsnitten är inte längre än 15-18 minuter som max. Och vi ser typ Andy Samberg som är en av sketcherna. Och det är inte för att Lonely Island producerar den här serien.
Mm-hmm.
Alltså The Lonely Island, I'm on a boat. Det är ju Andy Sambergs produktionsbolag. Och det här är så jävla absurt och skevt komiskt och underbart. Man kan se om sketcher för att det är så välgjort också.
Ja, roligt.
Alltså, men det är verkligen på den skeva sidan av SNL.
Mm.
Ett exempel kan vara alltså hur man går från att ha burit tupé i många år på arbetsplatsen och sen måste liksom börja avvänja sig från den. Man vill bara så att någon ska kunna komma in utan att folk ska vara så här, har du ljugit för oss hela tiden? Den nivån. Men här kan ni få lite mer smak på det. You've been wearing a toupee for years, but you're tired of living a lie. You're ready to accept the real you. But you're in too deep. You can't just go from hair to bald in one day. Hey, Dave. Dave? Oh my God, Dave, you're all the way bald. What happened to the head of hair you had yesterday? Was that a toupee, you piece of shit?
Parisa, din fäbless för väldigt mörka karaktärer tycker jag är en perfekt brygga in till vad jag har tittat på sistone. Så jag upptäckte till min förtjusning att Better Things har kommit med en ny säsong.
Ja.
Pamela Adlon, som ju faktiskt jobbade väldigt nära Louis C.K. Och säkerligen har haft det lite kämpigt på sistone liksom, i och med anklagelserna mot honom. Och
men jag hon har ju fått svara på det och kanske inte gett så här supersolida svar.
Nej, det kan jag tänka mig. Alltså, de jobbade ju supertajt. Hon dök också upp i hans serie.
Mm.
Och han var ju typ executive producer för Better Things säsong 1 och 2.
Mm.
Och nu i säsong 3. Men jag, för så här, jag orkade typ knappt ens läsa på någonting om så här, om henne och Louis C.K. Nej. Utan jag bara, fan skit i det. Det är låt en jättebra serie.
Ja.
Den handlar om, den känns väldigt, alltså så där, väldigt sann. Hon är som en ganska ful karaktär, alltså lite så här skrufsig och liksom jättecharmig ibland, jätterolig, också ganska liksom snudd på osympatisk. Eller hon säger de där sakerna som man kanske tänker, men typ en sociala känsla för social stämning liksom inte, alltså hindrar den att säga. Hon kan...
Men hon är någon slags B-skådis också.
Ja, hon är ju då en trebarnsmorsa, ensamstående, har ganska stora barn, så det handlar om livet med dem väldigt mycket, hur de typ är så här ganska osköna mot henne ibland och ibland är hon så här lite oskön mot dem, och sen också att hon hankar sig fram på lite ströroller här och där. Blir ofta igenkänd på gatan för någon oklar roll. Det är som ett återkommande skämt att så här, åh, men du var ju med i, och så säger någon en serie som låter helt orimlig.
En var den där grejen om advokater i rymden.
Ja, exakt.
Hon bara, ah, just det.
Exakt. Precis. Så att det tycker jag att ni ska kolla på om ni inte har sett Better Things heter det på HBO. Sen har jag lyssnat på Kulturradions briljanta reportage om Ukrainas osannolika presidentkandidat. Alltså det är ju en så jävla, jävla märklig historia som har utspelat sig i Ukraina. Där man då Kulturradion intervjuar Yuri Kostyuk, perfekt uttal, ingen kan rätta mig på det. Skoja, vet inte. Men... det är en av manusförfattarna bakom tv-serien Folkets tjänare. Folkets tjänare var en tv-serie som kom till efter ett missnöje med ett valresultat kan man säga. Och citatet från den här manusförfattaren: antingen kunde vi börja engagera oss politiskt för att inifrån systemet åstadkomma förändring, eller så fortsatte vi med det med vi kunde bäst, att göra film. Och då så fick Volodymyr Zelensky spela huvudrollen som historieläraren som av en slump blir president. Men som nu alltså IRL har blivit den osannolika historien om skådespelaren som blir president. Alltså Parisa, det är som att Julia Louis-Dreyfus skulle bli president i USA. Eller får jag föreslå att Marie Agerhäll kanske blir liksom diplomat för Sverige på något sätt.
Just det, för hennes serie Dips om diplomater. Nej, men alltså, jag fattar det, men han måste ju vara en gigantisk stjärna sen tidigare.
Ja, alltså han, vad jag har fattat så, alltså jag får det till att han är kanske lite så här Henrik Schyffert-person. Mm. Typ. Alltså han är så här komiker.
Alltså Henrik Schyffert skulle nog inte banga på att bli statsminister.
Men jag tror att Henrik Schyffert skulle typ vara ganska bra statsminister.
Gosigt, ja.
Ja, men det är så himla, det är så himla rolig grej som jag tycker att vi har pratat lite för lite om. Lyssna gärna på det om ni vill. Ni
hur kan bara
googla.
Man?
Ja, men googla bara Kulturradion. Ukraina, president. Inte vet jag. Sen så har jag läst...
Va?
Alltså Parisa, har du hört talas om Educated?
Kanske.
Alltså det är Tara Westover har skrivit en bok om hur hon, i verkligheten alltså, uppfostras av ganska extrema mormoner. Mm. Men liksom på det sättet att de som också är preppers. Alltså det är som en... Alltså hon föds på 80-talet, alltså sent 80, hon är född 86.
Det är en sann historia.
Det är en sann historia. Hon är född 86. Hon är yngst av, jag tror, 7 syskon, inte helt säker, men det är kanske bara 3 av dem som har ett så här birth certificate, för att sen så kommer deras farsa på, han blir liksom mer och mer extrem i sin vi ska klara oss själva. Han är liksom helt övertygad om att staten inte ska lägga sig i deras
alltså,
liv.
Alltså mormonväldet är ju enormt mäktigt i USA. Och det är mycket därför USA har kunnat ha den här att regeringen ska vara så lite inblandade som möjligt. Förutom i kvinnors underliv.
Ja, men sen så finns det också libertarians som... Mm. Jag har ju tidigare lyssnat på ganska mycket så här poddar med så här survivalists och sånt där som håller på och preppar. Och jag kan tycka att det är liksom lite roligt på en hobbynivå. Men här har man då alltså på något sätt Gud också som ledstjärna. Han vill då inte att de ska ha ett birth certificate. De föds hemma. Hans fru, alltså den här tjejens mamma, ägnar sig åt lite så här barnmorskeverksamhet då för att kunna liksom deliver fler barn. De är emot mediciner, de är emot sjukhus, alltså så här, mediciner förpestar bara kroppen. Det är ett sätt att staten ska styra över dig. Och han, de får då absolut inte gå i skolan. Och det här, den här boken är alltså... Den är så stark alltså. Mm. Det är en historia om hur en tjej liksom växer upp i en väldigt så här, mansstyrd familj. Hon har mycket äldre bröder som påverkar hennes liv på olika sätt. Det finns en väldigt stark berättelse om liksom hur man typ... Hur hon hittar så här, sin egen röst i ett sammanhang där alla andra egentligen försöker trycka ner hennes egen röst. Där hon bara typ ska tjäna Gud. Och, men det som är grejen med den också som är så himla gripande, det är en väldigt våldsam historia. Alltså, jag vill inte säga för mycket, men alltså det här grejen med att de vägrar sjukvård är liksom flera gånger... Så att man typ sitter med andan i halsen. Mm. Alltså typ kan någon ringa en ambulans.
Men det är också våld mellan personer. Att det förekommer...
Kan vara, ja. Jag tycker att vi lyssnar på hur hon själv beskriver det när hon besöker allas vår husgud Ellen. The Generous.
Hon är alltså med på Ellen Show.
Ja, alltså den här boken har blivit så himla stor. Och Ellen öppnar faktiskt den här intervjun. Först hittar hon inte ord. Alltså hon är så här... stakar sig och sen säger hon att Michelle Obama hade sagt att hon borde läsa den här boken. Så att du fattar ju nivån.
Liksom. Ja, som ni som skiter i vad Britta tycker. Både Ellen DeGeneres och Michelle Obama tycker att man borde läsa den här boken.
Ja, så då kan ni ju få bilda er egen uppfattning, absolut, men...
When you say you didn't go to doctors, I also was raised in a religion, Christian Science, which we didn't go to doctors, but I didn't have nearly the kind of injuries that you have. Just list a couple of things that happened to you.
We had a junkyard and we worked in this junkyard and we would get injured quite a bit. There were a kind of strange number of explosions and car accidents and things like that. And because my parents didn't believe in doctors, they wouldn't really be treated. So I once had a spike go through my leg and of course there was no stitches for that. Or we got into a really bad car accident when I was 14 and my neck kind of stopped moving. And it's not that my parents... It's not that they didn't care about our health. It's that they had these really sincerely held beliefs. And so I kind of wanted to write the story a little bit about that difference between intention and effect and the way that some people maybe try to love you and how that can be different from the hurtful and disastrous way that love can manifest in your life.
det är ju EU-val på söndag. Mm. Och jag hoppas att ni alla röstar för ett mindre tölpigt EU och mm. Sverige. För att säga det minsta man kan säga om detta. Det finns ju sammanställningar här och var. Valkompassen på SVT, reportage på DN och så vidare. Jag tycker att det var intressant att vi blev indragna på något sätt i Ebba Busch Thors kommentarsfält.
Ja, vi var inne och... Vi blev ju mer eller mindre inslungade i ett kommentarsfält av en person som får vara anonym, för att den är inte offentlig. Mm. Men det var ju en post som Ebba Busch Thor hade lagt upp, där Ebba Busch Thor hänvisade till, som vi tog upp i ett tidigare poddavsnitt, det här fenomenet med att du får kritik och då är det som att du framställer det som att folk är, driver en hatkampanj mot dig.
Men dels det, men det var ju framförallt prat om den här, jag skrev om anarkin bland influencers och deras samröre med politiker som pågår just nu. Och att influencers inte förstår eller inte tar sitt fulla ansvar i hur man då måste agera. Ja. Då måste regler om saklighet gälla, opartiskhet gälla och framförallt vara öppen med dina kopplingar. Margot Dietz hade ju Ebba Busch Thor som vigselförrättare på sitt väldigt väldokumenterade bröllop. Och i veckan kunde man läsa att Ebba Busch Thor är störst av alla politiker på Instagram. Mm. De här sakerna hänger ihop.
Mm.
Och Margot Dietz är nu i ett betalt samarbete med självaste EU-kommissionen. Och jag tror att de gör ett samarbete med någon som är så, har så tydlig samverkan med KDs partiledare. Jätteintressant. Och så känner jag kring de flesta av hennes samarbetspartners att då får ju de som var öppna med att de i så fall följer samma linje som KD och hon gör.
Men det är ju helt sjukt, jag känner inte till det här.
Nej, jag vet, jag försökte upplysa om det, men det, ja, vi får se hur det utvecklar sig. Men den här kommentaren då tyckte att vi hade spridit falska påståenden för att Ebba Busch Thor i sitt eget Instagramkonto själv påstår att de inte har någonting med då abort, alltså värderingarna kring abort i Alabama och Georgia och Missouri, den här debatten som pågår i USA. Och så framgick det den här veckan en sak om hur Lars Adaktusson röstat i EU och liknande, och det kommer vi tillbaka till senare i podden. Men det är ju intressant att vi blir indragna där. Jag ser det som ett gott betyg för podden.
Det tycker jag med. Men det var ju också, alltså det var ju en person som taggade oss på att det här kan ni behöva läsa. Men när man sen läste Ebba Busch Thors inlägg, så är det ju inget som på något sätt tar bort det som vi pratade om. För det första, så vi publicerade ju inga falska påståenden. Vi publicerade inga påståenden överhuvudtaget. Alls, utan påminner bara om att det som händer i Alabama händer inte över en natt. Mm. Utan det är liksom man lägger det är små förändringar hela tiden, mm. Framförallt i liksom kulturen, i hur vi liksom pratar om den här typen av frågor, som är det som är läskigt. Så fort vi börjar röra oss, det är baby steps hela tiden. Och det var det som en bekant till oss, får vi väl ändå säga, Marcella, hade lyft, som vi postade vidare, och det var ganska många som gjorde det. Att så här, det här som händer i Alabama händer inte över en natt.
Mm.
Men det fick då Ebba Busch Thor till att det sprids så här falska anklagelser kring dem. Och det var det ju faktiskt
men
inte.
Men så är det när en politiker har en plattform där de kan sprida vilken bild de vill själva.
Ja.
Och så är det alltså när influencers har hjälpt dem att få den positionen. Jag tycker vi tar det här med abort nu på en gång bara.
Ja.
Nu har vi kommit så långt in i den här frågan.
Ja.
Något mer man kan vilja veta om KD. De säger sig dela Sveriges syn på abort, men vill att det ska vara ett lågt aborttal, till exempel.
De följer svensk lagstiftning, är det exakt de har sagt hela tiden.
Men verkar för att kunna ge samvetsfrihet, som det heter, till vårdgivare.
Mm.
Och det är alltså ett uttryck för att vårdgivare som barnmorskor och liknande ska kunna vägra att utföra abort.
Mm.
Och där framgår bland annat i ett klipp från Dyngbaggegalan, som blivit en jätteviktig politisk aktör genom sitt Instagramkonto med så här roliga klipp från politik och tv. Så här lät det.
Ska vårdpersonal kunna neka att utföra aborter?
Vi tycker att det viktiga är först och främst att se till att respektera kvinnans val i en situation av en graviditet. Men vi tycker också att det måste vara möjligt att på arbetsplatsen lösa ett skydd av samvetsfriheten.
Så ja eller nej på den frågan, vad är det?
Svaret är ja, men det måste lösas på arbetsplatsen.
Ja, då har vi det loud and clear. Och jag tänker att det här har ju varit en fråga som såklart utgår mycket från USA, i och med att det där är briserade häromveckan. Vi la upp ett klipp på Britta och Parisa, Instagram-kontot, där Busy Phillips, den här väldigt kända tv-profilen, berättade om sin abort när hon var 15 år gammal. Med tårar i rösten och ögonen. Och att det var väldigt viktigt för henne att kunna få det liv som hon har idag.
This morning, Georgia's governor signed a bill effectively banning abortion after 5 to 6 weeks into pregnancy. That's before most women even know that they're pregnant. I know that people feel very strongly about abortion, but let me just say this. Women and their doctors are in the best position to make informed decisions about what is best for them. Nobody else. Nobody. And maybe you're sitting there thinking, I don't know a woman who would have an abortion. Well, you know me. I had an abortion when I was 15 years old. And I'm telling you this because I'm genuinely really scared for women and girls all over this country.
Och jag framhåller ju såna historier framför de här extrema som sprids nu.
Mm.
Inte för att på något sätt som värdera sinsemellan, men jag tycker att det här kravet på ganska extrema berättelser om incest och våldtäkt också blir en del av förskjutningen.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Jag förstår exakt vad du menar. Alltså, det är ju som vi pratade om apropå att vi hade sett den här filmen Hjärtedam, som ju är ett fall där liksom en kvinna begår övergrepp mot en ung kille. Och det är liksom det sticker i ögonen lite att det är så jävla overkligt case. Det vanligaste ser ju ut på ett annat sätt. Och det kan jag tycka också är, alltså, våldtäktsdebatt, eller liksom, när man pratar om våldtäkt så är det lätt att ofta konservativa håll vill peta in det på att det är typ någon sorts liksom ligor som kommer utomlands ifrån och håller på och våldtar, fast vi vet att den absolut vanligaste våldtäkten är där offret redan känner förövaren. Det ofta man är ihop med den som våldtar en. Så att det är, om vi pratar om vi vill belysa så här hur framförallt och i det här fallet kvinnor har det, så tycker jag att vi ska hålla oss till det som är de allra flesta människors vardag. Liksom.
Just det
som man kan känna sig igen sig i.
För jag tycker det här kravet på att så här, man bara får göra en abort om det har hänt något fruktansvärt, som att ens farbror har våldtagit en när man var 10.
Ja.
Då blir det så att det blir mindre och mindre normaliserat. Och jag tycker en rolig tweet som jag la upp apropå detta från The Sad and Gay på Twitter, som jag har väldigt mycket kul av att följa. Hen, jag vet inte vem det är, skrev så här. Alla berättelser där någon behöver abort är helt valid. Men någon som behöver en abort för att kondomerna låg på andra sidan rummet och hen inte orkade resa sig? 2? Hen ska också kunna få en utan några som helst förbehållningar. Alltså jag önskar att jag var gravid nu. Förlåt, no offense.
Så att du kunde göra en abort?
Ja, det passar sig inte i mitt liv överhuvudtaget. Och något ytterligare som stärkte mig i den känslan. Jag har ju för vana att prata om en person i den här podden. Vem reciterar i varenda avsnitt?
Ja, det är Gloria Steinem. Men vi vet inte att det citatet är från Gloria
Steinem. Nej, men det kommer rätt nu. Jag har ju läst Gloria Steinems bok My Life on the Road nyligen, den senaste av alla hennes böcker. Hon har varit verksam i 8 decennier som aktivist i mänskliga rättigheter, feminism.
Hur gammal är hon?
Hon är 80 plus. Det är enormt. Hon är en av få, hur ska man säga nu, vita feminister som redan från the get-go har varit delaktig i civil rights movement, medborgarrättsrörelsen i USA. Alltså det är så, jag får gåshud. Mm. Hon är så enorm.
Mm.
Alltid varit på rätt sida av historien. Och Gloria, den här boken, det hela den här boken om hennes livsverk egentligen, att åka runt och vara aktivist i alla frågor, vare sig det är att tvinga kvinnor till prostitution i Las Vegas för att de ska kunna få SOS-bidrag. Man bara, det är en sak som händer om man skulle ändra sexköpslagen i till exempel Sverige.
Mm.
Hela boken är dedikerad till Dr. John Sharp, som 1957, alltså ett decennium innan läkare i England fick göra abort på någon lagligt hjälpte en amerikansk kvinna som var 22 år gammal att göra detta. Han visste att han var i liksom fara lagligt och bad henne lova två saker. Först, du får inte berätta för någon vad jag heter. Två, du ska gå ut där och göra det som du vill göra med ditt liv. Gud, alltså Gloria avslutar den här historien med att skriva: Dear Dr. Sharp, I believe you, who knew that the law was unjust, would not mind if I say this so long after your death. I've done the best I could with my life. This book is for you. Alltså man blir ju helt...
Åh jävlar!
Det här är så enormt.
Fuck vad starkt.
Och jag tänker så ofta på den här sidan.
Gåshud Gloria... ända ner till fucking tårna.
Gloria återkommer till det här senare. Ganska återkommande i boken. Allt som kan komma att bli hinder. När hon är 22 och har tagit sig till London har precis brutit en förlovning med en man i USA som hennes familj ville se henne med. Hon återkommer till olika relationer i sitt liv som hade velat hindra hennes väg. Att hon inte ska åka iväg på olika demonstrationer och rapportera. Och hon återkommer till det här att hon ville kunna stå där 80 plus och säga I've done the best I could with my life. Och förstår du att kunna säga så förbehållningslöst i den åldern? Att vara så övertygad och säker på att nej, men jag har gjort det som jag ville. Det är det som vi alla drömmer om. Att inte behöva ångra oss då. Eller känna att vi har hade ett annat öde egentligen framför oss.
Ja.
Och ännu en person som jag ofta pratar om är ju Megan Amram. Som är manusförfattare och
du har inte
komiker.
Pratat om henne så ofta i den här podden.
Nej, men hon har gjort några av mina bästa serier. Hon har varit inblandad i The Good Place bland annat. På
är hon?
NBC.
Det hade inte jag koll på. Headwriter. Jag älskar Megan Amram.
Jag köpte hennes bok och sådär. Och hon var en av dem som la upp den här dedikationen i veckan. För att liksom visa just på hur viktigt abort är.
Mm.
För fria valet om sitt liv.
Mm.
Och inte bara för att undgå en hemsk medicinsituation. Eller undgå en graviditet följt av våldtäkt eller incest.
Mm.
Så man bara, även ni som inte orkade plocka upp kondomerna.
Mm.
We got you.
Men får jag säga en sak, eller två saker tänker jag på med det här. För det är ju dels det här som vi vet. Abortförbud innebär, det minskar inte antalet aborter.
Mm.
Det minskar antalet säkra aborter.
Exakt.
Det är det som händer. Nummer två, jag som har ett barn tycker att jag får uttala mig särskilt också i den här frågan. Alltså så här, det är så jävla många olika sätt man kan fucka upp sitt barn. Även fast det är ett önskat barn. Även fast man hade liksom trodde att man hade tänkt igenom det innan och så vidare. Alltså det är en största oro i livet är ju att jag ska göra någonting som sabbar för mitt barn.
Mm.
Fattar du om det är ett oönskat barn? Mm. Alltså det som man skapar... Och det här tycker jag liksom inte riktigt syns i debatten på något sätt. Eller, alltså jag bara sitter... den här frågan har liksom bubblat upp inom mig. Och jag känner inte riktigt att någon tar hand om det. Åsa Bäckman skrev lite grann, hintade så här i en krönika. Hon skrev om en vän som hade upptäckt att, genom brev mellan hans föräldrar, att han inte var planerad och liksom lite sådär. Så hon var liksom och touchade på det. Men grejen är så här. Man förstör ju, alltså när man säger liksom vad en kvinna har då för möjlighet att göra med sitt liv, alltså vad Gloria Steinem då gick och gjorde med sitt liv istället för att då bli den här mamman då alldeles för tidigt som hon inte ville. Det såg ju annorlunda ut för kvinnor då och nu måste man ju ändå säga. Men even so, det här barnet, alltså det är inte att värna om barnets liv, att önska barnet att födas under vilka omständigheter som helst. Det är så jävla sjukt att tro att man är pro-life och sen kan vi prata om att samma som är pro-life är också pro-guns och så vidare. Det finns jättemånga olika sådana diskussioner som har bubblat upp på internet, men det är inte att vara pro-life att tänka att alla barn var som helst ska liksom födas och alltså det blir inte bra liv för alla. Det är det också. Alltså så här, ett barn som alltså föds in i ett sammanhang där mamman är desperat liksom. Det är ingen som det är liksom inte en en situation som jag skulle önska någon.
Nej,
okay. Så det är så jävla sjukt.
Men nu när du säger pro-life tänkte jag ta upp... Alltså jag vill jättegärna bara halvrecensera några av de olika utspelen den här veckan. För man kan göra motstånd på många olika sätt. En av personerna som är väldigt verbal numera i feminism är ju Alyssa Milano. Faktiskt alla häxorna i Förhäxad har varit ute och vevat den här veckan.
Jag älskar det.
Jag är stolt över dem.
Men Alyssa Milano kan man ju också tillskriva en... Det var inte hon som startade hashtaggen MeToo, men det var ändå hon som gjorde det.
Vi var
den breda massan.
Ja. Och hon var med hos Cuomo på CNN. Det är ju väldigt sensationsaktig tv numera, CNN. Men fortfarande det mest trovärdiga som finns från USA-hållet. Och hon var med där och sa en sak som var väldigt speciell. Och det handlar också lite om förskjutningen. Så här lät det.
And you have a lot of women who are pro-life and in favor of these bills. So it's not like all women are on the same page about this.
Well, I don't think there's a human on the planet that is not pro-life. Nobody wants to get an abortion. Nobody. We are all pro-life. But there are circumstances that we cannot avoid. There's the mother's health. There's just not being ready, you know, and what that means financially and for someone's destiny. This is an economic issue.
Och det är här vi som då tänkande kvinnor och feminister och väldigt allmänbildade och sådär kan se allt bra i det hon säger. Att så här, visst, du behöver inte göra en abort, men vi andra är fria att göra det. Fattar den grejen. Men det här hon säger om att we're all pro-life. Nobody wants to get an abortion. Och det finns ju ett problem med att måla upp det som en väldigt sorglig sista utväg så här. Och inte bara ett medicinskt problem. Jag tror jättemycket på att upplysa folk om vilket tillstånd fostret är, fostret, inte barnet, i vilka delar av graviditeten. Och det är det som de i USA har väldigt dålig koll på generellt, har väldigt mycket myter kring. Jag tycker att man ska...
Alltså de har ju knappt sexualundervisning.
Nej, det är det.
Alltså det är det som är så jävla sjukt.
Alltså den här synen på abort är ju inte förankrad i vare sig liksom en humanistisk människosyn och inte heller vetenskap. Jag läste idag att Ebba Busch Thor tror på Adam och Eva. De berättade det i Fördomspodden. Och jag tycker att mer än någonsin ska politiker verka för vetenskapligt förankrade saker. Och det här innebär är att avbryta en graviditet. Inte att abortera ett barn. Utan det är saker som sprids från obildade bruna håll framförallt. Det är ett medicinskt ingrepp. Man tar bort en klump celler som man inte vill ska fortsätta få odlas i ens kropp. Vissa av de här staterna, vi nämnde innan, vill ju kriminalisera både kvinnan som utför en abort och läkaren som kan få upp till 99 års fängelse.
Ja.
Och vissa är öppna för abort, men bara fram till vecka 6.
Mm.
Får jag berätta lite om vecka 6? Du har ju varit förbi vecka 6 ett par gånger. Men får jag berätta lite snabbt om vecka 6?
Ja, du kan gärna berätta lite om vecka 6 för mig.
Embryot är nu mellan 4 och 7 millimeter. Ett anlag till hjärna börjar växa fram. Navelsträngen är än så länge inte färdig utvecklad. Och livmodern är nu stor som en clementin. Alltså, låter det som en person som ska ha större och starkare rättigheter än en kvinna som är, vare sig kvinnan är 10, 20 eller 30 eller 45? Icke! Och detta är då vetenskapligt belagt. Och det här ska ingen vårdnadsgivare kunna neka någon att avlägsna från någons kropp. Alltså under den här veckan så har man ju belyst det väldigt bra, tycker jag. Olika memes och marscher om att alltså, människoliv, när de väl kommer ut ur vaginan, är så mycket
värda.
Mindre värda. Ja. Jag läste en jätterolig tweet om att döda lik, alltså lik, har större rättigheter än kvinnor. För det finns så kraftiga lagar mot nekrofili.
Just det, att man inte får göra vad som helst med en död kropp. Liksom. Ja. Det är heligt.
Och jag älskade detta att i USA speciellt så har man ju inget socialt skyddsnät. Speciellt bruna och svarta barn. Speciellt flickor. Och jag älskar det här faktumet att mens Viagra, alltså i ett sånt land som har knappt något socialt skyddsnät, så är Viagra subventionerat.
Ja.
Och inte någonting runt liksom, graviditet. Man har knappt någon mammaledighet.
Nej, men och det var ju jättebra plakat som spreds överallt. Där det är en kvinna som har skrivit att if a pregnancy is God's will, then so is a limp dick.
Den memorerade du.
Den memorerade jag.
den
men den
du.
Men då är ändå Viagra subventionerat och abort är liksom det sjukaste
det är
folk kan tänka sig.
Och det
sig.
Finns ju en spaning på det här. Hur kommer det sig? Jo, kanske för att det är
ens fråga.
Vita äldre män som utförde alla lagar, alla beslut. Medelåldern i Members of the House och Congress är alltså 61 år. Och merparten är vita män.
Sad.
Och sen så vill ju många inkludera män i det här. Och det har varit lite olika prat om faktiskt. Olika tankar kring. Slate skrev om det här fenomenet. Att vissa har kallat på män så här, kan ni snälla engagera er? Och då menar man ju olika saker med det. Vissa menar på, kan ni åtminstone backa offentliga kvinnor? Alla ni liksom coola kändisar. Chris Evans är en väldigt känd sån. Alltså Captain cool. America.
Captain America.
Bästa röven i USA. Numera. Det blev hans legacy efter Avengers-filmen. Och han är ofta med och försöker få folk att förstå vad det innebär för samhället i stort. Alltså även om du är religiös eller whatever, förstå vad det här betyder för vår stat. Liksom. Slade skriver: "For every tweet telling men they're cowards or hypocrites if they don't share their partner's abortion stories, there's another one telling them it's not their place." För män började berätta om aborter som de då indirekt varit en del av. Och jag kan verkligen se poängen med det. Man är med och normaliserar det och visar hur vanligt det är.
Mm.
Och inte låter bara kvinnor ösa på ur sin privata gömma av historier.
Mm.
Och jag är väl på det laget, samtidigt som jag tycker att män ska göra sitt bästa för att retweeta, backa, hänvisa till, vara med och stärka
och lyfta. Och se till att graviditet inte händer, by the way.
100%.
Ja.
Jag tror att mängden män som är obekväma med kondomer och sen inte är jättedelaktiga vid själva aborten är ett gäng.
Ja.
Och andra sätt att alliera då är pengar. Och pengar, vi gillar ju när pengar är med och styr
politikutveckling
åt rätt håll.
Mm.
Ofta är det ju så här lobbyism för fossilbränslen och sånt som är med och styr.
Ja.
Men du minns ju när George Clooney blev ganska hånad för sin lyxhotellkampanj.
Eller? Nej, det kommer inte ihåg.
Brunei,
är för dåligt.
Staten Brunei införde att homosexuella skulle stenas till döds som straff för sin sexuella läggning och person. George Clooney gick då ut och uppmanade folk att sluta bo på lyxhotellen ägda av Brunei. Och det här blev ju hånat som så här rich people's activism. Och att så här, vad fan, det kommer inte att göra någon jättestor skillnad det här liksom. Well, money talks. Brunei har dragit tillbaka den här bestämmelsen och Clooney hävdar att han ska fortsätta med påtryckningar. För alltså, tänk de som bor där, det är ju statschefer, politiker,
ja.
De som faktiskt bestämmer.
Ja, men jag fan, han gör ju något i alla fall.
Exakt.
Ja.
Och det gör även självaste Jordan Peele.
Oho.
Som vi tycker jättemycket om. Han är komiker och numera stjärnproducenten bakom Get Out. Alltså, ska man ta en omtitt?
Vad heter filmen som han håller på att göra just nu?
Och han har nyss släppt Us.
Just det.
Med Lupita Nyong'o, som jag inte har sett än, som är en slags skräckfilm. Ren skräckfilm.
Jag vågar inte se.
Get Out var ju mer
dokumentär. Jag vågade knappt Get Out. Vad sa du, att den var mer dokumentär?
Ja. Nej, men Georgia är en av staterna som har varit mest hårdföra i sin nya aborthållning. Och där är ju staden Atlanta ett typiskt filmcentra. Väldigt många serier och filmer som görs där. Varav The Walking Dead till och med utgår från Atlanta i historien, i storyn. Så Jordan Peele och J.J. Abrams, som numera är regissör för Star Wars, eller har varit det för de senaste Star Wars-filmerna.
Men gjorde Lost också.
Just det. Har gått ut och bojkottat Georgia, uppmanar andra filmskapare att göra detsamma.
Fy fan vad bra. Det är lite sidetrack det här. Mm. Men det var ju en väldigt intressant nyhet i veckan tycker jag. Och jag för mig, vi delade det också på vårt konto. Det här med p-gällen för män som har testats på Karolinska institutet. Det var ju alltså helt sinnessjukt stort intresse. Det var över 100 000 som anmälde sitt intresse för att delta i den här studien.
Manligt preventivmedel.
Ja. Så det är ju liksom, där kan jag känna att jag blev liksom lite glad över mäns vilja att också ta. För att, alltså, det är ju en grej för kvinnor att det som ligger på oss med preventivmedel och just så här, p-piller. Många tycker att det är superbekvämt. Jag hatade livet när jag åt p-piller och förstod först när jag slutade att det var... Jag trodde typ att jag var liksom deprimerad och så vidare. Visade sig att det var p-pillerna som gjorde att jag hade en liksom lågintensiv bara varför finns jag till känsla typ. Det var verkligen så här som att en våt filt lyftes och jag kunde höra fåglarna sjunga, alltså bokstavligt talat.
Men man kan inte säga så, för jag tog, jag använde P-ring ett tag, NuvaRing, som alla säger ska vara mer skonsamt, och citat, jobba lokalt, det existerar inte.
Nej,
det är skitsnack.
Det är ju hormoner liksom.
Jag mådde så psykiskt dåligt, tog ut den här till slut. Efter 3 dagar var det som att någon drog upp persiennen på mitt liv. Det var så kraftig plötslig
alltså,
känsla.
Låt oss gärna ha typ tema liksom hormoner någon gång. Men jag vill bara flika in det här att det är en pågående studie vid Karolinska institutet. Och man kan faktiskt fortfarande anmäla sig för det här. För de behöver nu har de konstaterat att det funkar jättebra. Den enda sidoeffekt man har sett är ökad sexlust.
För mannen?
Ja.
Kanon.
Man bara, ja, men jämfört med typ så här... depression hos kvinnor. Alltså,
ja, men Cassandra
Mattsson
sa det.
Sjuka blodproppar och hej och hå.
Alltså, kvinnor får motsatta. Otroligt låg sexlust och killar får högre. Och som en bra balans i samhället.
Ja, i alla fall. Och, så man kan anmäla sig till den studien fortfarande. De,
våra killlyssnare är ju sådana sköna så de kommer ju göra det.
De lär ju.
Jag tänkte faktiskt avsluta med 2 tips.
Ja.
Vi gillar ju att baka samman kultur och politik i den här podden. Det ena är dokumentären på Netflix Reversing Roe v. Wade. Alltså den lag som alla åkallade pratar om det här i USA. Vilket är den som bestämde att abort skulle vara fri. Och hur olika krafter arbetar för att motverka det här nu idag.
Var det inte till och med en av dem? Alltså den som var...
Delaktig då?
Delaktig som har gått och dragit tillbaka det.
Ja, men det här var ett tips från en av våra lyssnare. Sofonsi heter hon på Instagram. Väldigt kul.
It's the basis of democracy that you control your own body.
I'm tired of the Republican Party bullying women when it comes to their right to choose.
Everything involved in an abortion is sin and it's wrong.
No woman should be judged because these decisions are never easy.
The child is ripped limb from limb while his heart is still beating.
Och det andra är en av få filmer jag sett som har perfekt porträtterat abort utan någon slags sorg, utan någon slags löjlig liksom. Och den här filmen är så glad att den gjordes. Och den heter Obvious Child. Det är en av mina favoritfilmer. Och
jag har inte sett den än. Jenny Slate!
Det är Jenny fucking Slate. Och Jenny Slate för oss är ju mest känd som en av de här Saperstein-syskonen i Parks and Recreation. Mm. Så skämmande, hasslande, gränslösa. Det ena heter...
John Ralphio.
Och Jenny Slate spelar Mona Lisa Saperstein.
Men alltså, de är... Jag skulle vilja säga att det är kanske typ ett av mina favoritavsnitt. Eller om det är flera som de dyker upp i. De är liksom så jävla... Det är så roliga karaktärer. Gud, jag vill typ att vi ska dela ett klipp från dem på våran Insta. Vi
kan och här i podden. Hitta. Så här var det när Mona Lisa var med i Parks and Recreation.
Daddy, someone set a fire in your car because you took too long and I got bored. Money, please.
Oh, no, no, there's no money.
Oh, my bad. No problem.
Oh, okay.
That's fine. I'll just destroy this office.
Hey! I made my money the old-fashioned way. I got run over by Alexis!
Och tillbaka då till Obvious Child. Den är från 2014. Det är en film som följer Dana, som är en stand-up comedian. Hon har ett one-night stand med en kille efter att hon har slut med sitt ex då. Och får veta att hon är gravid och behöver en abort. Och då är det som att hon verkligen målar upp det som att då måste jag lösa den här grejen. Måste bara lösa den här grejen. Det är den inverkan det har på hennes liv.
Mm.
Och i USA så är det ett dyrt ingrepp. Så det handlar ju snarare om det. Hur ska hon hassla till sig pengarna som behövs för att få det här gjort? Och i denna film så... Den här killen som hon låg med... Han blir ganska involverad faktiskt i aborten.
Mm-hmm.
Vilket förvånar henne mot de män hon har känt tidigare. Och den här filmen alltså, gör väldigt mycket för att ta bort stigmat från att, att behöva göra en abort. Och göra det verkligen till en medicinskt ingrepp, men som i USA kostar väldigt mycket pengar. Och där blir det ett problem. Alltså inte det här sorgliga, säpig, fruktansvärda valet man behöver göra. alls. Så det är obvious child.
Oh, my boobs hurt really bad.
Maybe you're pregnant.
Oh my god. You didn't use a condom with pee farter? I remember seeing a condom. I just don't know like exactly what it did. Hey Max, remember from before when we did sex to each other?
I can't get your blouse off.
I'm having your abortion. Do you want to share a dessert? Leave with that. Definitely leave with that. Perfect.
Vi snackade om sex education för några avsnitt sen.
Ja.
Det är en kille som är son till Gillian Anderson i serien. Hon spelar sex therapist.
Ja.
Och han börjar göra det här lite amatörigt i sin skola, high school.
Ja.
Och en av tjejerna som han liksom lär känna eller jobbar med till och med är en tjej som
går och gör en abort. Men jag vill bara tipsa om att det, jag tycker det är en så himla fin scen. Hon, alltså i så här väntrummet, det är ganska lång, det är nästan ett helt avsnitt som utspelar sig där. Och det, hon träffar en lite äldre kvinna som jag tycker är helt briljant karaktär. Det är väldigt så här, det skildrar typ systerskapet i väntrummet på abortkliniken. Jag tycker det är en jättefin detalj som, ja, sorry om jag spoilerar att hon gör en abort, men
snälla,
there you have it.
Gud vad man vill se den workplace comedyn på en abortklinik.
Ja, den kanske vi ska
ju
skriva.
Mindy Project som är på en gynekologmottagning. Vi tar det ett steg längre. Men det här var i alla fall några av våra synpunkter kring debatten om abort den här veckan. Hoppas att den inte fortsätter, utan att vi kan slå fast för en gångs skull att abort kommer alltid finnas och ska finnas lagligt och i det antal som vi kvinnor önskar.
Parisen, när du lyssnar på den här podden så är jag i Italien.
Okay.
Nej, jag skojar. Alltså, vi spelar ju in live nu. Men jag kommer vara i Italien när de flesta lyssnar på den här podden. På grund av att jag kommer befinna mig i Italien och på grund av att du har liksom en förbläss för quiz så tänkte jag, vad kan passa bättre än ett Italien-quiz?
Men nu?
Ja!
Gud, vad roligt. Ja. Alltså, vi är ju så, vi ska ju bli ägare av quizformatet i Podsverige. Det är det bästa jag vet.
Kan vi få en liten trudelutt, Gabi?
Kanske Madonnas Borderline, som vi brukar använda.
Ja. Jag går rakt på. Alltså, vi bara matar på nu.
Mm.
Italien är ju känd för att ha många goda modevaruhus. Versace grundades av Gianni Versace 1978. Kända för att omfamna kvinnokroppen snarare än att gömma den. Versace blev internationellt erkända när Liz Hurley bar den klänningen vid premiären av Fyra bröllop och en begravning 94. Kan du beskriva hur den såg ut?
Det ser ut som att det är, dels är den väldigt urringad och det ser ut som att den är fäst med säkerhetsnålar i guld.
Yes! En poäng.
Var det en poäng?
Ja!
Gud, vad kul.
Bonusfråga. Spin-off-fråga kan man säga. Uh-huh. Varumärket gjorde också nyheter igen när Jennifer Lopez bar en grön Versace sidenchiffong på Grammy Awards år 2000.
Mm.
Vem var hennes dejt?
Puff Daddy.
Två poäng!
Sean Combs! Hallå!
Din älskling Amal Ramsey Clooney och hennes man har ett sommarhus i detta land.
Uh-huh.
Vilket vatten är det de kikar ut? Ja.
Lago di Como. Alltså, de här frågorna gör mig väldigt peppad. Jag ska också åka till Italien snart. Ja. Oddspodden.
Bonusfråga. Byn Laglio, som den ligger i, som för övrigt inrättat en skyddszon runt deras hus, har som alla italienska byar ett skyddshelgon. Vad heter det?
Vadå, vad heter skyddshelgonet i Laglio?
Jag förstår att du inte kan det, men du kan kanske gissa.
Men det är Amal Clooney.
San Giorgio.
Va?
Ja.
Varför är det kul?
Därför att han heter George.
Jag fattar inte. Okej, ja, det är ganska kul.
Men vet du det? Om du skulle vara med i, inte vet jag, någon stor så här lekprogram eller så här frågesport på tv någon gång i framtiden, då vet du det här.
Notera om jag skulle vara med. Ja. Vi vet ju inte det officiellt. Men San Giorgio, San I'm coming Giorgio. For you.
Då ska vi se. Det är en musikfråga tyvärr.
Gud vad du har preppat.
Mm.
Åh oh, gud. Whoa.
Mm. Ja, det är Lasse Holm som sjunger den här låten från en tid när jag tror att det fortfarande fanns något i Sverige som heter Svensktoppen. Mm. Alla känner ju igen den. Många kanske inte kan det, men jag skulle vilja att du gör det. Mm. Säger tre maträtter som han sjunger om i denna 80-talshit.
Quattro stagioni.
Uff, är Quattro stagioni med? Nej.
Är inte det? Vesuvio. Vesuvio.
Ja. Pescatore Vesuvio. Men det är för konstigt. Alltså, det betyder ju typ fisk Vesuvio. Jättekonstigt. Men du får ett poäng för Vesuvio.
Men gud, jag kan inte mer.
Kom, vet du vad låten heter?
Knappt. Jo, det är någonting så här. Det är någon pastasort, tror jag.
Cannelloni macaroni.
Cannelloni macaroni. Det är väl två olika maträtter. Men kan du då
så här, cannelloni macaroni och... Nej. Hur fortsätter det?
Jag kan inte den. Det här är ju innan mina dagar.
Ja, men jag tänkte att du skulle ha hört den.
Ja, men absolut. Jag är ett stort fan.
Okej, ni som tävlar hemma. Vad ska vi säga då? Du får, vad sa du? Quattro stagioni?
Ja.
Ja, den är faktiskt med. Så du har faktiskt två poäng av tre. Möjliga. Eller, alltså, nej, du får en poäng.
Ja, då har jag fyra, va?
Nej, totalt har du väl tre.
Aha.
För er som tävlar hemma så kan jag bara läsa upp. Marinara capricciosa, Quattro stagioni, Pescatore Vesuvio, La Bussola, Pompei.
Grov.
Siciliana donne, vegetariano, spaghetti och därmed pasta. Alltså, stark text här till den här låten.
Men det blir din liksom bucket list för Italien, som du ska berätta för oss om sen.
Exakt. Vår vän Joey Tribbiani är, för att vara italienare, otroligt dålig på just detta språk.
Mm.
En svordom har han dock nailat. En variant på den mer obscena vaffanculo, vilket betyder cirka gå och gör det i rumpan.
Mm.
Men vad är det Joey säger som är mer tv-vänligt?
Vad fan kan det vara? Vaffanculi? Jag vet inte.
Det är alltså inte rumprelaterat.
Och det är något annat.
Han lär det också till. Jag vill minnas att han lärde till Monica och Ross att Ross i något avsnitt också säger, alltså när
men
han
gud,
får slut på ord,
alltså jag är ju inte en Friends.
Nej, det är Rachel som säger det. Ah, okay.
Så upplys oss.
Vaffanapoli som då alltså skulle betyda, alltså, så här, dra till Napoli, alltså, för alla där gör det i rumpan. Så.
Han vill ju bara liksom dra på det italienska arbetet inför tjejer. Utan att de som kunde någonting om det.
Ja, jag lovar att det var många som satt hemma nu och kunde det här.
Det
bara skrek rakt ut till sin radio och skoja. Ni lyssnar ju på er telefon. En annan sak de gör i Neapel, förutom gör det i rumpan. En känd maträtt som sägs ha uppfunnits här på 1800-talet. Det kan dock ha rötter så långt tillbaka som antikens Grekland. Men den claimas vara härifrån, även om basen i maträtten är den liguriska focaccian. Vilken maträtt är jag ute efter?
Det är en bas av focaccia som sedan är en napolitansk maträtt.
Japp.
Vad i helvete är det? Men är det pizza bara?
Jag menar
men
pizza!
Men vafan! Det här var en typisk på spåret luring måste jag ge,
ja,
måste jag ge dig.
Jag var så nöjd med att det var det. Det var
den
för
lätt. Den liguriska focaccia.
Jag vet.
Ja,
där, jag försökte dribbla bort dig. Och på denna focaccia så vill man ju gärna ha lite god ost. Men från vilket djur ska mjölken till mozzarellan komma för att den ska räknas som äkta?
Buffel.
Buffalo.
Det finns ju en intresseorganisation som verkar bara för att upprätthålla kvaliteten i buffelmozzarella.
Det finns en intresseorganisation.
Ja, de är väldigt mäktig.
Ja.
Det kan man se mer om i typ en av mina favoritmatserier som är Ugly Delicious på Netflix. Med Dave Chang som alltså har
tips.
Hela Momofuku-imperiet i USA.
Aha.
Och ska göra en ny serie med Chrissy Teigen om mat.
Åh herregud. Kanske hon äntligen får ett bra tv-program.
Älskar henne.
En annan sak som utspelas i Neapel är Elena Ferrantes svit, min fantastiska vän, som
Inna.
Kretsar kring två bästa vänner.
Mm.
Vad sa du?
Väninna.
Heter den så? Ja, jag översatte kanske från engelska.
Vad är det på engelska?
Alltså det heter ju bara friend.
Ah, vilka jävla as, för det är väninna.
Den kretsar i alla fall kring två bästa vänner som lever i skuggan av Vesuvios kanske, men också i skuggan av maffiabossen Don Aquile.
Mm.
Nu har det blivit en HBO-serie, men vad heter de två vännerna kring vilken serien kretsar?
Alltså vet du vad, jag har inte läst ett tecken av dessa böcker. Jag har köpt alla tre.
Mm-hmm.
Men inte kommit till den punkten att jag läst dem.
Kan du gissa vad den ena heter då?
Hon heter... Vad fan heter hon där borta? Vet vi en enda person som är Donatella?
Hon heter Elena.
Elena! Det är,
fast hon kallas för Eleni efter ett tag. Och Lila heter hennes då fantastiska...
Bra att kunna, också på spåret worthy.
En mer nutida roman gav författaren Silvia Avallone ett stort genombrott. Hon blev översatt till 22 språk med sin nästan fucking Åmål tematiska coming of age-roman Mina ord, som kretsar kring de bästa vännerna Anna och Francesca som växer upp i den lilla toskanska kuststaden Piombino. Mm. Det är en mörk, förtvivlad och vacker berättelse, skrev Dagens Nyheters recensent Åsa Bäckman om den. Staden kretsar kring en enda exportvara som också gett boken sitt namn. Vilken?
Vad är det här för någonting? Men därför, när kom den här?
2012. På svenska. 2010 i Italien, om det, om en du italiensk läser på bil, originalspråk.
En enda export.
Japp.
Och det är en jättekänd bok.
Superkänd.
Nej, men det här är så sjukt.
Ja, men den är inte känd, alltså den är ju inte känd typ som
Michelle Obamas bok. Oliver, olivolja, olivträd.
Nej, det är en industri, alltså det är liksom, tänk mer material.
Gud, vad kan de ha? Vad kan de ha att jobba med? Det är inte vin. Man bara, oliver och vin, det är mitt Italien. Nej, jag vet inte.
Stål heter den.
Stål?
Stål, alltså...
Heter den stål?
Alltså vet du vad, Parisa, om jag får tvinga dig göra en gång i livet... Mm. En enda sak i livet. Då ska du köpa den här boken och ha med dig den. Och läsa den när du är på din semester i Toskana.
Lyssna på mig. Då gör jag det.
Ja.
För jag har gett dig order med en annan bok.
Ja.
Vi kan ju upplysa våra lyssnare så får ni hänga med på den joyriden. Och det är boken You'll Grow Out of It av Jesse Klein. Som jag har bett Britta läsa. Mm. Och du ber alltså mig läsa...
Stål.
Heter den bara Stål?
Den heter Stål. Acciaio.
Okay,
på
då.
Italienska. Den är, alltså, tänk bara så här. Mm. Två unga brudar, två tonårstjejer. Det åks moppe. Det hängs med killar. Det tjuvröks, eller tjuvröks inte. Alltså, den är bara, den är svinbra.
Jag skriver ner det här nu.
Tre frågor kvar.
Mm.
Jag tycker du klarar det väldigt bra hittills.
Sådär.
Finalögonblicket i Twilight-sviten utspelar sig i Italien och faktiskt... I verklighetens Toskana, men i hittepåbyn Volterra.
Just det.
Verklighet, lite trivia är att jag faktiskt varit i den byn på ett bröllop i exakt... Ja, det heter Montepulciano om någon vill resa dit.
Mm.
Edward blir räddad av Bella från att slänga sig ut för klocktornet.
Mm.
Vad är det för färg på Porschen som Bella ilar dit i för att stoppa honom?
Det är en Twilight-fråga. Den är gul.
Ja!
Nej!
Jo!
Det känns som italienskt. En gul sportbil. De älskar sån skit.
Jävla sjukt.
Gud vad kul. Vilken bra bredd du har.
Tack. Det här är en typisk bra grej att kunna om du ska någon gång vara med i en frågesport i tv igen. Mm. I vilken region ska balsamico producerat för att räknas som äkta? Plus, vilken annan, lite mer hårdsmält lyxvara kommer härifrån? Från samma region kommer balsamikon och en annan, lite mer hårdsmält lyxvara.
Hårdsmält lyxvara?
Ja.
Är det fortfarande mat vi är inne på?
Det förtäljer inte historien.
Hårdsmält. Marmor känns hårdsmält. Nej, men alltså, regionen jag kan... Det är ju Toskana, Ligurien, Puglia. Ja,
alltså den här är mycket mer precis. Alltså det är som det är typ en stad fast det är som en alltså det är ja, en by.
Nej men jag säger Modena.
Ja.
Nej men
Modena.
För jag har varit där ju.
Men vilken är den hårdsmälta lyxvaran?
Marmor.
Nej. Ferrari. Bil.
Snyggt. Du side notes Modena. Jag var där när jag fyllde är det 26? Är det 24?
Vad gammalt.
24.
Nej, gud vad gammalt.
Kanske när jag fyllde 24 år.
Äpple, sluta prata.
Åt på den här trestjärniga restaurangen där. Aha. I Modena.
Ja, ah, okej. Okay.
Du vet med han som han var med sen i Aziz Ansaris tv-serie.
Jaha.
Vad heter det nu igen? Master of None.
Ja.
Det var så kul att ha varit på det stället. Han går runt där i sin New Balance sneakers. Och är någon så cool ikon för folk. Och så tog en drink med honom i köket sen och gaggade. väldigt kul upplevelse faktiskt att ha liksom dels varit på den restaurangen och sen också att det dök upp i Aziz serie som jag ju älskar väldigt mycket trots vad som har hänt.
Perfekt trivia.
Ja.
Vi har kommit till sista frågan, Parisa.
Okej, spännande. Älskar Italien. Fan.
Ja. Huset Gucci grundades i Florens, Firenze 1921 och är nu det mest sålda italienska märket. Vad hette modehuset Guccis grundare i förnamn?
Okej, jävlar. Gucci efternamn får man gissa.
Exakt, det stämmer.
Men gud, det har jag aldrig tänkt på. Vi har Giorgio Armani. Vi har liksom han Versace, vad han nu heter.
Gianni.
Och så har vi...
Miuccia Prada.
Ja, men jag gillar ju Flavo. Så jag säger Flavo Gucci.
Nej, modehuset Guccis grundare, den här slängde jag in bara för att den är rolig. Mm. Hette Guccio i förnamn. Så Guccio Gucci.
Och hur kunde det inte vara... Alltså, hur kan de inte ha det på massa tröjor?
Hur kan de inte ha det? Hur kan de inte ha en spin-off line? Ja. Alltså lite så här, lite billigare.
Mm.
Alltså men, typ... Hur sjukt?
Det är så gulligt också. Guccio.
Guccio Gucci.
Det är ett mellannamn till någon som vill liksom ge sken av att vara rik.
Ja.
Jag älskar ju de här bloggtjejerna som har döpt sina små, små hundar till olika modemärken.
Ja,
men det är så kul.
Adorable.
Nej, men det är så kul. Men Britta, fan vad mysigt.
Thanks for playing, Parisa.
Vi måste quizza mer i den här podden.
Det måste vi.
Ja,
det är så kul.
Nu bestämmer vi det. Men hur länge är du borta i Italien?
Det är bara en vecka.
Kanon.
Nej, men jag ska faktiskt till Italien för att båda mina föräldrar fyller 70.
Mm.
Så att de har det är liksom
den bästa anledningen.
Ja, jag tycker det känns jättemysigt. Och så kan mina föräldrar ta hand om mitt barn medan jag slickar mina sår efter Anders Bagge.
Oh, eller Kalle slickar dina sår. Hejo!
Hejo! Tack för att ni lyssnar, vi älskar er. Vi älskar särskilt när ni går in och recenserar oss på iTunes. Och det gör ju...
Nej, men vi blir så rörda.
Ja, vi blir så rörda. Och vi älskar också när ni tar fight med så här, folk i kommentarsfält och sånt också. Men det tänker vi inte be er göra.
Nej, det får ni göra dock om ni gärna vill.
Ja.
Men tack så mycket, vi hörs nästa vecka.
Puss på er.
Puss.
Hej.
En podd från L.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.